Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Förlåt, förstör jag din podd nu?
Nej.
Jag är väldigt aggressiv.
Absolut inte.
Jag säger som det, jag kan inte.
Du ska vara precis som du är. Det är det som är tanken i den här podden.
Du får släppa ut en hel bok.
Ja.
Om bara Antonio.
Om bara Antonio. Min nästa bok, det blir en dokumentärbok om bara dig, en biografi.
Mår han bra? Jag behöver en psykisk hjälp.
Ja, kanske ska spökskriva dina memoarer.
Jag kommer släppa en bok en vacker dag.
Ja.
Det finns många hemligheter jag inte kan berätta nu, men en vacker dag kommer allt ut.
Ska jag skriva den? Nu ringer jag från Hollywood. Jag heter Alexandra Appelqvist och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Välkommen hit, Antonio Axu.
Tack snälla.
Du är ju en person som figurerar i min bok som dig själv faktiskt. För att förklara lite kort vem du är, så är du ju en av Stockholms mest framgångsrika hårfrisörer som har jobbat hårt i många år, och du har ju både en produktlinje, öppnar snart en ny salong och klipper ju egentligen halva kändismaffian i Sverige, skulle man kunna säga.
Den seriösaste, ja.
Ja.
Jag vill inte ha allihopa egentligen, men nej. Man blir tvungen att sålla bort.
Ja, det är så det är här i livet.
Ja.
Men ja, så att du har ju namn som prinsessan Victoria, Carolina Gynning, Marisa Erneholt med flera på ditt...
Ja. Precis, Victoria måste tillägga, det var bara en gång.
Ja, men det kan bli fler.
Jo, men det vill jag måste tillägga, för jag vågar gillar inte att ta cred för något som
nej,
jag.
Nej, det är klart, men det här har ändå skett.
Ja, 21 år gammal.
Ja, det är bra gjort. Hur gammal är du nu?
36.
Mm. 15
so
år sedan.
That's history.
Ja, och 15 år sedan, det var ju faktiskt ungefär då när du och jag lärde känna varandra också.
Mm.
Och
på den... Var det 15 år sedan?
Ja, jag tror det. Det är så länge sedan nu.
Björnaxien 2005.
Ja, någonstans där.
Nej. Mer har det varit.
Det kanske var ännu mer.
Nu. Ja.
Ja.
2004 lämnade jag aktien för Frankrike.
Ja, men då var det väl 2002.
Där
någonstans.
15 år sedan. Ja,
man kanske kan gå på hårmode, för att då var det väldigt inne att ha så här, typ slingad, exakt vad mycket tapper. Det var slingat överhår eller blond, och sen var det väldigt mörkt under.
Ja.
Lite så här som Nina Persson hade i den här Cardigans gamla video när hon kör bil.
Den är bra.
Tror du att den trenden kommer komma tillbaka?
Nej.
Du tror inte det?
Inte på ett tag.
Nej.
Den finns ju nu, men inte så hårt.
Nej, precis.
Och du var ju ändå lite kastanblond. Det ja. Var inte så extremt.
Jag gick till rätt frisör som gjorde det lite mer liksom utfejdat, så det inte blev det här för markanta.
Precis.
Men ja, det var härliga tider där, för att vi satt ju på Björn Axén som sagt och busade runt där efter stängning, och vi idkade inomhusrökning som du snabbt vädrade ut.
Just det.
Var det någon som märkte det, tror du?
Nej.
Det var inte det.
Många som rökte där.
Ja. Det är väl lite fashion att man ska röka också.
Ja, det är coolt.
Det är coolt. Jag tänkte göra så här, att jag tänkte faktiskt läsa den scenen i min bok där Antonio dyker upp. Och det är ju då att Filippa, huvudkaraktären, har ju lämnat sitt gamla liv och försöker hitta rätt i sitt nya liv efter sin separation. Och då bestämmer hon sig för att börja träna och göra en allmän upphottning, varav håret självklart kommer in som en del.
Det är där man börjar.
Det är där man börjar. Något som gör alla situationer bättre är ett voluminöst hår som glänser loss i 50 Shades of Gold. Jag började med att gå raka spår till min frisör sedan 12 år tillbaka, Antonio Axu. Min kära väninna Elsa och jag har klippt oss hos Antonio sedan han var nyutbildad och otatuerad, och vi fnittrigt beställde köttbullstakeaway och smygrökte i fönstret på Björn Axén. Sen dess har Antonio stenhårt jobbat sig framåt till en imponerande kundkrets. Han åkte som en boomerang över Atlanten och hade en årslång väntelista. Lika snabbt som vid en akut operation satte han och hans artistiska syster Janet sax och färg i mitt slokande hår. När det var klart steg jag ut på Sibyllegatan med ett svall alla Hollywood. Jag tänkte fråga dig, Antonio, hur kommer det sig egentligen att just håret är en viktig del av ens helhetskänsla? För jag tycker ju själv att det är rätt viktigt att man känner massa fin i håret. Då kan man vara lite sådär sunkig i övrigt för att det kompenserar ändå på något sätt.
Jag tycker hår och hud är två jätteviktiga saker, för det är där du presenterar egentligen hela din aura.
Ja.
Kläder är jätteviktigt, men är håret fult och hud dålig? Ja. Spelar ingen hur dyra kläder du har.
Nej.
Lite grann med kläder och samma sak där. Skorna är viktigare än kläderna.
Ja, hur tänker du då?
Nej, men har du fula skor matchar du inte helheten.
Nej.
Så skorna säger mycket om personen och ansiktet och håret.
Så det är lite topp till tå.
Ja.
Hår, skor och sen då hy som är liksom helhetspaketering.
Precis.
Köttbulls takeaway, det var ju också ett minne som jag har. Det var mycket köttbullar som konsumerades.
Jag kommer inte ihåg att folk sålde köttbullar då.
Du åt alltid köttbullar på kvällen. Gör du det fortfarande eller har det gått över? Det är mycket sushi, vet jag.
Sushi nu faktiskt.
Ja.
Finns inga köttbullar i närheten.
Det blir så när man byter salonger. Nu när du då har så mycket spännande kunder och sådär, så kan man ju lätt känna sig att, ja, men som jag tänkte idag till exempel, att gud, nu är mitt hår superplatt här och nu ska jag träffa Antonio som bara ser massa flawless faces jämt. Men din styrka har jag egentligen tyckt att du får alla att känna sig väldigt bekväma. För att du rör dig ju faktiskt i alla möjliga sammanhang. Allt ifrån stora svulstiga syrianska bröllop till ja, gamla stammisar som hänger kvar och kanske någon som har sparat ihop sina sista pengar för att man har läst att du är jäkligt vass och vill gå till dig. Vad är viktigt egentligen för att kunna passa in i olika sammanhang, tycker du?
Nej, men det är väl att jag har aldrig velat bli känd. Eller jag har aldrig blivit imponerad av kändisar heller.
Nej.
Sen liten. Jag tror inte, även när jag var liten kommer jag ihåg så att folk pratade om Michael Jackson. Jag sa bara, vem är han? Alltså, jag brydde mig inte så mycket om själva den grejen. Men jag gillade dock om de var duktiga på något.
Ja.
Så jag går ju mer igång på hantverk och skicklighet än kändisskap.
Mm.
Så jag tror det är väl där jag har landat, att jag fortfarande älskar mitt jobb och då är alla människor lika värda.
Mm.
Men hur man sköter sig där, ja, det gäller att man sätter sig själv i prio 3 och inte 2.
Mm.
För man får inte tro att allt man säger måste bli omtyckt.
Nej.
För man är inte där för sin egen skull.
Så viktigt att vara ärlig mot sig själv, men samtidigt att så att säga... Ja, låta.
Ja, och sen respektera sitt jobb och stå för det man gör, men man får ändå inte tro att man är bättre.
Nej.
För någonstans så kommer de inte för att läxa upp dig, de kommer för att lära sig.
Ja.
Och som jag säger till min personal, att vi är slavar och de är kungarna när de kommer till oss.
Ja.
Det är så jag försöker se det som.
Oavsett vem som kliver
in. Ja,
dörren.
För att annars är risken att du tror att du är bättre än människa, så kanske en svag människa kommer in och då är du körd.
Mm.
Och så är det lite med Björn Axén också, vi behagade våra kunder.
Ja. Det låter som ett framgångsrecept. Tänkte höra med dig också. Du reser ju mycket, som sagt, som jag skrev i boken. Åker som en boomerang över Atlanten.
Damp.
Rastlöshet. Filippa då, som är huvudkaraktär i min bok, hon, efter att hon har varit hos dig och fått ett härligt gyllene svall, så börjar hon utsätta sig för lite utmaningar i att bemästra situationer som hon tycker är ganska svåra och jobbiga. Till exempel att gå ut och äta middag på egen hand. För det är ju någonting då som hon tycker känns läskigt och inte alls något bra. Men då bestämmer hon att jag gör det här. Och så går hon till Rosa Drömmar som ligger nära där hon bor. Just för att det känns liksom lite snällt och oförargligt och att hon kan gömma sig där i en hörna. Hur gör du när du åker runt och sådär? Brukar du äta själv eller gillar du inte det? Köper du hellre mer i då än sushi?
Jag vet, jag är trött på restauranger för jag äter ute jämt.
Ja.
Och jag lagar sällan mat. Jag har inte gjort det på 10 år. Så
Nej.
Min matkostnad är ju vidrig.
Ja.
Jag vill inte skala på den ibland.
Nej.
Perioder har jag bromsat och lagat mat hemma.
Ja.
Jag föredrar att laga mat hemma för det är en annan lugn.
Mm.
Jag slipper folk, får vara själv.
Ja.
Slipper vara bland det här stöket och äta samma mat som inte är nyttigt egentligen. Men det blir inte gjort, för när man reser så får jag inte den möjligheten att laga mat. För jag har inte den tiden. Och bygga upp den här grunden och köpa in råvaror och sånt. Så att jag får äta ute och det hamnar ju väl på de fina restaurangerna eller närmaste. Jag är inte så kräsen så. Jag kan sitta på en judisk shawarma, alltså i LA. Det spelar ingen roll för mig. För att det viktiga är bara att köttet är bra.
Men tycker du att det känns okej att liksom gå och sätta dig och äta ensam?
Jag blir mycket ensam. Ja. Väldigt mycket ensam. Folk, alltså, det jag lägger upp på sociala medier är ju bara för att visa hur livet kan vara. Ja. Jag tar ju fram de
det som är roligt att se kanske.
Nej, men highlights på veckan. Mm. Men man visar inte allt. Jag bodde i Paris på 12 kvadrat ensam.
Just det.
Käkade spaghetti carbonara och lekte med dockan. Inga vänner i 2 månader.
Nej, med klippdockan ska vi
ja,
lägga till.
Men så att det är inte så mycket glam så. Men man visar ju bara det som är kul. För att man själv tycker det är kul. Men resterande, 90% är bara ensam.
Slit,
vakna, sova. Gör ingenting.
Mm. Men har du något tips till dem som då liknande som Filippa då tycker det är lite jobbigt att så här, sätta sig ut och äta själv och sånt där? För att du har ju inte de problemen då. Du kanske rent av tycker det är lite skönt att få lite space utanför.
Filippa, du måste sluta vara så beroende. Jag är själv sällskapssjuk. Jag älskar vara med människor som triggar igång mig, inte tvärtom. Jag har alltid haft tankar i huvudet så att jag har stått och ritat eller skrivit ner eller planerat. Så jag blir nästan störd av att ha folk runt mig.
Ja.
För då får jag inte ner mina tankar. Och folk förstår inte att man kanske måste bearbeta saker. För jag har hela resan ut själv. Jag vill ha alla bitar på plats innan jag förlitar mig på någon. Och då kan inte jag låta någon annan ta beslut åt mig. Då måste du bearbeta. Det är det som har varit det tyngsta för min del.
Mm.
Psykologiskt att bearbeta svaren, vara sin egen mentor och diskutera med sig själv. Och jag har gjort många fel också, men det har gjort att jag blir stark.
Mm.
Ibland upplevs man hård för att man vet att det där kommer inte funka. Men vissa vill göra misstag så de får göra det.
Och jag tror att det är viktigt att skapa sin kreativa lilla bubbla där man är.
I alla fall skapa den så att du förstår din egen kreativitet. För att det är många som är kreativa men de förstår inte hur de ska förvalta det.
Nej.
Och det har tagit mig kanske 10 år för att förstå varför jag ska behöva tänka på ett visst sätt för att få ut det på ett annat sätt.
Och jag kan känna igen det där om jag tänker på min kreativitet just att skapa och skriva boken. Att i början släppte jag in ganska mycket och sådär, skickade små liksom urklipp till kompisar och vad tycker ni om
de
det här
är inte
och det
där?
Nej, och sen så kände jag också precis det du beskriver
de att bara.
Det kan vara bättre att vänta in så att man känner att man liksom vet vad man gör, man har bearbetat alla steg för sig själv innan man börjar ta in andras.
Problemet
åsikter.
Är att man måste, jag brukar säga det, man måste dyka alltså för att jag ska folk förstå mig för det är ingen som fattar när jag säger dem att det kommer inte bli bra. De hör en grej, de är inte ens involverade men de säger bara rosa är fint. Så lägger de på mobilen.
Ja.
Men de vet ju inte ens varför man behöver rosa eller blått eller grönt.
Nej.
För att det rosa kanske passar till en viss typ av tjej. Men man har säkert seriösa kunder. Då kanske det blåa skulle vara bättre. De är inte inne i det djupet. Så jag brukar säga att man måste dyka nästan 1000 meter. Innan man tar svarar tillbaka. Mm. För att annars, jag lyssnar inte på sådana människor.
Nej.
Men jag älskar inputs. Många inputs har jag tagit till mig. Men det har varit input som har verkligen chockat mig. Eller gjort att jag skulle aldrig tänkt tankarna åt det hållet. Då tar jag till med det. Men är det saker som jag vet och de inte har gått i djupet och försöker förstå innebörden, då vill jag inte lyssna.
Nej. Tillbaka till det här med mat. För att du har ju en mamma, vet jag, som lagar.
Oh. Hermin har varit där.
Ja, det var det jag tänkte faktiskt fråga om. Det är ju så att det finns ju faktiskt en väldigt härlig historia som jag har hört. Det ryktas om att du bjöd in en stor Hollywoodstjärna till din Botkyrka. Mamma som satte sig på röda linjen. Vill du berätta lite om det här?
Både Caroline Lagerfeld som är Gossip Girl skådisen.
Just det, som spelar mormor kan man
mormor
säga till.
Hon är ändå en av våra svenska största Hollywoodstjärnor tror jag.
Mm.
Nej men de har gått kund hos mig länge nu och Hermin och hon är ju vänner. Och Hermin är ju journalist och hon är så nyfiken på vem som har fostrat mig. För att hon tycker att man är så snäll och gullig. Och då pratade vi om att vi skulle gå på någon middag någon dag. Men det har aldrig hänt. Det har gått 4 år så har det blivit av. Det var deras idé först.
Mm.
Sen satt vi en kväll på Samba Maki och tog en middag. Och så var vi lediga dagen efter. För jag började stänga av lördagen nu på november, december. För att ta emot stammisar bara.
Ja,
så jag gör inga bröllop då.
Nej.
Och det har gjort att jag har mer fritid. Och jag märker att shit, jag kommer bli missbruka alkohol eller fest.
Det kanske bara är i början för att du känner att du behöver få utlopp.
Nej, men
för att
precis,
äntligen vara lite ledig.
Jag försöker ändra lite grann, få ett privatliv nu. Då kom vi på att vi ska åka. Och då sa vi, först skulle vi ta taxi. Men sen, ja, vet du vad, vi tar tunnelbana. Nu får jag känna hur jag har gjort det i 10 års tid.
Mm.
Så vi åkte tunnelbanan från Östermalmstorg till Norsborg centrum.
Hade de busskort då?
Vi plankade.
Nej,
jag tror vi hade. De hade kort.
Ja.
Jag tror det. Jag brukar planka annars.
Ja.
Men så när vi satt där, jag tyckte det var skitkul. För jag föredrar att sitta på ett tåg för 5 minuter och prata med någon än att sitta på en restaurang. För att du får inte samma kontakt.
Nej.
Jag sitter hellre på en intervju på en tunnelbana än sitter på någon fin restaurang. För det känns som att när man är på väg någonstans så glömmer man bort det stela. Så vi satt där, vi hade jättekul och så kom vi hem till mamma. Hon hade lagat mat över bara, hon fick veta det dagen innan vi skulle komma. som figurerade
kort varsel.
Ja, som lagade middag för 12 pers på samma dagen efter. Samlade på hela familjen.
Mm.
Så fick de träffa dem och min familj fick träffa även en Hollywoodskådis, för de är stort.
Jaha.
Det är kul att ge tillbaka lite grann.
Ja, det blir lite spännande också att låta olika världar mötas på något sätt.
Ja. Nej, men det funkade bra. Vi hade jättekul. Så kom barnbarnen, syrans barn. Vi var typ 25 pers.
Ja.
20.
Vilken var favoriten av det din mamma hade lagat?
Det är kycklingen.
Okej, men det, vad är det för kyckling?
Nej, men det är hennes sätt att göra det på.
Ja.
Det är, jag tror alla gör bra kyckling, men det är sättet hon
friterar. Det är ett hemligt recept.
Nej, men salladen är också god.
Ja.
Nu skulle hon gjort mycket, mycket finare mat, men det var ju att det var dagen innan så hann hon inte med.
Men det var väl kanske det de ville komma åt lite grann också, just det här.
Vardagen?
Ja.
Nej, vad kul.
Ja, det är en jättemysig historia, ja, tycker jag. Du och jag har ju som sagt känt varandra i 15 år och du har ju många stammisar som fortfarande går till dig.
Nästan alla.
Ja, vad beror det på tror du?
Ja, de kom ju inte till oss för att vi var kända när de kom till oss.
Nej.
Och det har jag inte heller velat. De kunden jag har velat komma till mig är de som vet att jag gör något som ingen annan kan.
Mm.
Så de flesta som har varit hos mig har varit missnöjda hos någon annan.
Okej.
Okay. Och när de väl hittar sin så kallade bra frisör,
ja,
man byter inte. Det har jag märkt, med därför jag satsar hellre på stammisarna, att regelbundna besök, än att hålla på och jaga nya.
Ja.
Jag har aldrig delat ut ett visitkort hela mitt liv.
Har du några visitkort?
Jag har på salongen, men jag sa det till mig själv för att jag aldrig behövt peppar. För redan när jag var 18 så var jag väldigt erkänd för att jag tävlade och gjorde sånt. Så jag fick ju fulla listor snabbt. Men till mig var det mer självrespekt och det här man lär sig från Björn Axén också, att är du duktig så ska du få din renommé.
Mm.
Och jagar du folk med visitkort på krogen som många gör, eller jagar väninnors väninnor, kom till mig, jag ska fixa det.
Mm.
Vad som händer är att du skapar inga förväntningar. Du gör att de förväntar sig något av dig. Mm. Och då är risken större att de snackar skit eller att de är missnöjda.
Mm.
Och jag vill inte komma i den facket, så att om inte du hört talas om mig och vet vad jag gör och vill komma till mig, då är jag inte intresserad.
Nej.
Och på det viset har jag byggt upp det här i 20 års tid. En realitet som är grym.
Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Men hur är det med skitsnack? Är det mycket sånt i branschen eller?
Om jag fick hålla en podd, jag skulle bränna varenda frisör nästan.
Ja, okej.
Nej, men det är mycket okunskap. Och de vet inte bättre, så säger de saker som inte stämmer.
Ja.
Bara det här med mina borstar, att det inte var mina. Men vänta nu.
Mm.
Jag lanserade dem 2010 i plastpåsar.
Mm.
Då kallade jag dem för Brazilian Brushes.
Mm.
För jag hade en keratinbehandling då.
Just det.
Sen tröttnade jag på det och sen lanserade jag dem som Axel Brush.
Mm.
Med finare paketering och det gick mycket bättre. Och då har jag varit mycket kändare nu.
Ja.
Men då var det så här, Antonius, det är inte Antonius borsta. Jag bara, men vänta nu. Det var jag som introducerade dem från Spanien till USA för att de skulle heta Brazilian Brush. Jag träffar ju massa frisörer nu som inte ens säger grattis till din kollektion.
Mm-hmm.
Så kallade konkurrerande salonger eller som vet, som har järnkoll på mig, vilket jag vet. För att de har koll på varenda steg man tar.
Mm.
Och de försöker göra samma sak, vilket är rätt kul. Jag hoppas de lyckas.
Ja.
Men att de inte kan ens gå ner så lågt och säga grattis när hela stan vet om det.
Mm.
Jag umgås inte med frisörer.
Nej,
okay. USA är värre med tanke på, men de är ändå, de kör fair play i USA.
Mm.
De hugger inte varandra bakom ryggen, de snackar inte skit.
Nej.
Men de är hård konkurrens.
Mm.
Alla bråkar om de största.
Mm.
Så det är en annan sak där. Men här i Sverige så snackar vi skit.
Mm.
Och vi gullar varandra. Så det är inte den smutsiga värld vi lever i här i Stockholm. Jag gillar inte den.
Nej.
Det är lite som stylistvärlden, fashion.
Mm.
Att komma in i en fashionbubbla, det är tufft.
Mm.
Du måste bli accepterad. Du måste ha en viss stil. Jag gillar inte det där. Jag vill vara mig själv. Jag vill inte förlora mig själv i det här ytliga.
Nej.
Och även kunden nu, jag börjar redan nu sålla bort att går man till oss, håller till oss. Går ni till någon annan, kom inte tillbaka. För jag vill inte förknippas med olika varumärken. Jag vill hellre vara utan kändisar än kändisar om de springer runt.
Mm.
För jag gör inga gratisjobb, jag vill inte göra gratis heller.
Nej.
För det är så lätt att mitt renommé försvinner bara för att en annan salong erbjuder 20 eller ett varumärke som är stor nog att betala för att kändisar ska gå till den salongen.
Ja.
För att bygga ett PR-värde. Då vill inte jag vara med i den bubblan. För jag klassar mig inte i den nivån.
Nej.
Jag vill inte bli uppköpt.
Jag förstår.
Är du med mig?
Mm,
det är viktigt att jag säger det här. För att jag håller på, det här hände nyligen faktiskt. Jag håller på att explodera. Men jag biter ihop. För jag har ett varumärke att tänka på.
Mm.
Så lever jag.
Så lever
när jag
du.
Väl pausar.
Ja.
Det pratar jag.
I min bok så handlar det mycket om små tecken. Och att det finns en viss mening med saker som sker och att ödet kan komma in när det behövs och styra lite grann. Jag tänker på att du valde ju att utbilda dig till frisör för att du hoppades på att det skulle vara lite slappt så att du kunde fokusera på annat som du tyckte kändes roligare då. Ja. Och då undrar jag, frågan är egentligen om du, lika så som i min bok, då tror att ödet egentligen, att livet sparkar en lite hit och dit och att det finns en viss mening med vad som sker.
Jag tror valen du gör, som du vill verkligen ha, är resultatet du inte får.
Ja, du tror det? Okej.
Okay. Jag ville bli nej, men alltså...
Berätta, du ville bli?
Jag ville bli bandyproffs och jag hade väldigt höga betyg. Jag hade VG, MVG bara. Så när jag valde innebandy så var det mycket fokus på träningen och det var mycket tid där. Och sen när jag valde multimedia, jag skulle bli journalist egentligen. För jag var nyfiken på hur folk, i och med att man är själv på företag, hur de kända hade det. Men jag var inte imponerad av dem. Jag ville bara veta varför de är där och vi är här.
Ja, lite så, som vi sitter nu.
Precis.
Förutom så att jag ville bli journalist. Det var det. Vi kan vända på intervjun sen.
Så pluggade multimedia först. Och sen var det så jävla mycket prover. För det var så här testkörning.
Ja.
Jag visste inte om det. Jag är så jävla intensiv.
Ja.
Så jag bara, det här går inte, det här går inte.
Nej.
Så jag bara, jag måste byta yrke. För det här, det är för jobbigt, för mycket plugg. Jag vill bara fokusera på sporten och gå till skolan. Då hörde jag av en kompis att frisörprogrammet är praktiskt. Man leker med dockor, så går man hem. Proven gör man i skolan, man gör inga hemläxor. Jag bara, fan, det känns som mer jag. För jag måste satsa på sporten. Då valde jag frisörprogrammet.
Aha.
Så det var en parkbänk i Norsborg centrum där alla grabbar möttes upp en sommar. Precis när de började i augusti. Så att alla berättade om sina upplevelser i skolan.
Aha.
Och det var en korkad, men det funkade.
Jo, det ledde ju, det blev ju rätt väg för dig.
Så, men jag var inte intresserad av hår, absolut inte.
Nej.
Visste ingenting om hår.
Men det är lite fascinerande just att ett sånt liksom slumpmässigt val faktiskt sen skapade, stakade ut din framtid.
Jag tror ändå att hade jag inte gett yrket en chans, för även om jag gör något jag inte gillar så gör jag 100% på det. Så hade inte jag gjort det hade jag inte blivit någon bra frisör heller. Så jag började tävla väldigt snabbt när jag var 17. Åkte till Frankrike och tävlade. Europacupen kom sist. Höll på att skälla ut min coach för han var så jävla dålig på att lära ut. När han trodde han var så duktig. Bara där visar man att jag blir aldrig nöjd. För jag såg vilken nivå tyskarna hade. Jag sa, vad fan vi gav du mig för tips?
Ja.
Och redan då förstod jag att, eller om jag bara reflektera tillbaka, att redan då var jag envis och in i helvete.
Ja.
När jag var 17. Jag älskar att lyssna på folk som kan. Men jag orkar inte lyssna på folk som är dåliga råd.
Nej, som tar tid.
Ja, tidstjuvar. Tidstjuvar och besvikelse skulle jag säga mer. Jag vill inte bli besviken. Men däremot, ingenting är rätt och fel. Man måste, men kommer man till business så finns det många konkreta saker. Man måste förstå.
Tänkte på det här när ni satt där på parkbänken i Botkyrka.
Ja.
Botkyrka har ju sin slogan, den här långt ifrån lagom.
Tror att det då?
Det var det jag tänkte fråga dig. Tror du att det sitter någonting i mentaliteten där? Eller är det...
Ja, långt ifrån lagom. Nej, men det har alltid varit en grej med Botkyrka.
Ja.
Det var den här låten Botkyrka. Ja. Jag tror det var för att det var väldigt integrerat. Det var väldigt mycket blandat. Alltså det var inte bara kristna eller bara muslimer.
Nej.
Det är inte som Rinkeby, det var bara afrikansk eller muslim. Här var det spanjorer, vi hade muslimer, kristna, spanjorer. Vi hade chilena, vi hade finska, vi hade... Alla nationer var i Botkyrka. Så det blev ju väldigt exotiskt. Jag tror därför är Botkyrka någon annan, sticker ut på ett annat sätt.
Ja.
För det är en annan mångfald.
Ja.
Det hade vi redan för 20 år sedan. Men nu finns det lite mer överallt. Men då var det extremt. Och då folk höll ihop.
Jo.
Jag tror att Botkyrka var vackert.
Ja.
De tiderna. På det viset. Sen var det kriminalitet, absolut.
Ja.
Men det tror jag om jag skulle tolka... Botkyrka. Så åkte man till Södertälje så var det bara mer syrianer, kristna. Rinkeby var muslimer, afrikaner, turkar. Vårby går väldigt alltså turkiskt. Så det var ju mycket sånt. Men Botkyrka var väldigt speciellt. Det var väldigt blandat med finnar, svenskar, juggar, spanjorer, chilenare var det mycket. Det var en väldig blandning. Och det var charmigt i det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur tycker du är just det här att, att det blir kanske ofta fokus på att du växte upp där och att du gav dig fan på att liksom komma långt och ha gjort det? Kan du känna dig lite trött på att prata om
Nej,
det?
Nej, jag tycker det är bra.
Du tycker det är bra?
Jag vill faktiskt gå och föreläsa för, redan när jag var 18. För redan då tyckte jag att jag hade gjort en längre resa än vad mina kompisar gjorde. För att jag var på Östermalm, jag var på en finaste salong i Stockholm. Träffade människor. Homosexuella första gången. Jag fick ju skit.
Fanns det inga homosexuella i Botkyrka?
Jag fick ju skit för att min chef var bög.
Ja, okej. Okay. Det är
bara,
så.
Vad äcklig du är.
Var det så?
Det var så. Bögar fanns inte i deras värld.
Nej.
Det är ju lite grann, du får inte glömma också att Botkyrka har en publik eller en generation av människor som är också bönder. Kommer från fattiga länder eller som inte har haft ett system som funkar. Min mamma såg diskmaskinen 1980 för första gången. Så ni måste, när man pratar om vissa generationer, därför jag stör med politik som fan. Det är att de tittar mycket på att med alla människor har samma start, det har vi inte. Mina föräldrars generation är ju som fyra generationer, som din mormors föräldrar. Så vi måste kolla åt det hållet när man tittar på vissa grupper. För de förstår inte, så vissa principer som de har inte ens en svensk aning om varför de finns ens. För ni har ju gått vidare, ni har utvecklats. Skilsmässa då för 20 år sedan, det var ju, alltså förstår, det fanns ju inte i Botkyrka.
Nej.
Här i Sverige är det väl nästan trevligt att träffa en man med två barn, för då vet man att han kan.
Ja, lite så är det ju.
Så det är lite annat och det är väldigt intressant.
Ja.
Så man måste alltid vara lite uppmärksam när man pratar med folk att försöka gå. Därför jag säger att anpassa det. Jag brukar alltid sänka mig lägre än alltså
den du möter.
För att försöka förstå hans vardag. Inte försöka prata som Östermalmarna eller Stureplan. Eller den framgångsrika beresta killen i Monaco eller Dubai. Det är helt olika världar, man får inte glömma det.
Nej, det är viktigt tror jag också att känna en ödmjukhet kring att, som du säger, att det faktiskt är många som en helt annan värld.
En helt annan uppfostran.
Och sen har missat
det fel. Jag tycker liksom, de är finare. Ja. Jag saknar även den här old school-mentaliteten. Vad äldre har respekt. Idag är ungdomarna smartare än vuxna.
Ja.
Vilket är bra, men farligt.
Mm. Ett annat tema i min bok är att man ska landa i att försöka se sig runt omkring och uppskatta vad man har idag. Det är ju många som ofta liksom har blicken längre fram, att man tänker att jag vill ha det här och när jag har flyttat dit och när jag har gjort den här resan. Men att det är viktigt också att se att faktiskt de här sakerna har jag som en lycka i min vardag just nu. Du är ju en väldigt driven person som har blickat framåt och som har med hög växel gått framåt i ditt yrkesliv. Kan du känna att det är svårt att ibland stanna upp och se vad du har, eller är du bra på det, eller hur känner du med det?
Periodvis har jag väl inte kollat tillbaka alls.
Och nej.
Då har jag förstått hur tomt det är. Så det är inte värt. Vissa gånger har jag sagt, varför gör man ens det här? För att man har ju förlorat sin uppväxt, mina kompisar. Och det är ingenting du kan köpa tillbaka. Jag kan inte prata om det här. Men vänta, jag måste tänka ut så inte tårarna kommer.
Ja.
Nej, men så pengar är inte allt. Men nej, samtidigt vill man inte heller stanna av. För
nej,
att har du väl fått igång ett hjul, bromsar du den så är det jävligt tungt att rulla om den igen. Och det vet jag om, för att jag startade ett bolag som gick jävligt bra. Vi omsatte 2 miljoner, skulle bli en gasellbolag. Omsatte 20 miljoner på ett år. Vi sålde mest, vi skickade mest paket under en hel månad på Postnord. Men den var så pass, det gick så pass fort att vi svävade nästan i en jättedröm. Började kolla upp lyxbilar om vi ville. Vi var ju nästan där. Sen kom ju ett förbud som vi inte visste om. Amerikanerna lurade oss, så att vi fick en chock. Och då såg jag, mitt liv började accelerera lite grann även i, jag började pussla på saker och betala ut löner och sånt, så att allt blev beroende av mig. Men när det väl föll så såg jag också hur snabbt man kan slukas ner. Med kostnader på 200-300 000 i månaden när du inte ens har. Och betala ut i löner. Och då förstod jag att små steg är bättre än stora. Och där vaknade jag till. Så jag fick nästan flytta hem. Checka av alla mina omkostnader. Att verkligen sluta gå på dejt till och med. Bara dra ner allt. Från att ha kostnader kanske på flera tusen till ha en min max på 6 000. Bara för att. Och sen där började jag förstå. Där sökte jag också mycket på vad är det som gör mig lycklig.
Och, hittar du något svar?
Vänta.
Ja.
Nej, men det var som perioder bara dricka vatten var för mig alltså lycka.
Mm.
Så att det som är gratis är egentligen det som är bäst.
Ja.
Så jag tycker att man ska vara försiktig på att söka.
Jag håller med dig, för att det är ju så att Filippa i min bok, hennes liv bygger ju på mitt eget till stor del. Hennes liv rasar ju på många sätt och vis, att de här grundpelarna, just kärlek, jobb, ekonomi, liksom sparkas undan. Och så har det varit för mig med. Och jag kan relatera till det du säger, att när man kommer till det att man behöver skala bort allting, det blir en liksom nakenhet i det som kan ge någonting, även om det är jobbigt och vidrigt att vara i det, så kan man också känna att nu har jag inte det här runt om mig och jag måste få allt att funka ändå. Jag har någonting som får mig att komma framåt, även fast det är tungt utav helvete just nu. Och den geisten tror jag att du besitter väldigt mycket, eftersom du då fick krascha ner där och sen komma tillbaka igen.
Ja, men det var en wake up call det där, rejält. Och så nu är det väldigt mycket att om inte jag hittar glädjen i mig själv, i saker som inte kostar, då är det inte bra.
Nej.
Det här är bara bonus, att jag drivs av att bygga upp någonting. Jag drivs av att tjäna pengar. Jag drivs av att göra mitt hantverk till det största som finns. Och jag har sagt att jag kommer bli Sveriges motsvarighet till Björn Axelenback idag.
Mm.
Men det kommer ta 20
år. Är du inte det redan då?
Jo, fast jag tycker inte. Ett varumärke handlar inte om att vara känd idag. Det handlar om att folk ska komma ihåg det när du också går bort. Och det kommer ta 20 år till.
Mm.
Minst innan jag kommer dit.
Mm.
För det finns ju folk som har hållit på i 40 år. Och sen får de sin renommé. Så att jag tycker inte, jag är inte så imponerad än, om man säger så.
Nej, du har mycket kvar att ge.
Och sen också att kombinationen att ha allt det här och ha ett liv.
Mm.
Det där är min
utmaning.
Dröm,
kanske.
Utmaning. Ja. För att bara ha karriären, det är inte allt.
Nej.
Så.
Men nu har du en ny salong på gång.
Ja. Avbröt du mig nyss?
Ja. Det var bara för jag tänkte att jag vågar inte gräva så mycket.
Nej, men jag tänkte bara säga att jag försöker nu i alla fall nu.
Ja.
Bara försöka hitta även människor jag är med, att blir de imponerade av materiella saker, så vill jag, alltså det är klart, jag älskar det. Jag älskar folk som bryr sig, men någonstans ska inte det vara det viktigaste.
Nej.
Att de bara man ska kunna göra simpla saker också. Man behöver inte alltid sitta på strandvägen för att må bra. Det är väldigt mycket sånt i stan idag.
Ja.
Speciellt om jag ska hitta en partner. Fy vad de gillar sånt.
Ja.
Kanske för att de inte gör det varje dag, men jag ser ju det varje dag. Så för mig blir det en kontrast.
Ja. Har du känt att det har förändrats när du har blivit mer framgångsrik, att du börjar känna av sånt mer, att folk gärna vill vara i din närhet just för att...
Nej, men jag tror att folk förväntar sig att man är mycket roligare nu, eller det är mycket roligare att hänga med mig.
Ja,
absolut.
Man att du
fått,
ska leverera.
Man har fått samtal att
på något sätt
hänga.
Ja.
Eller tjejkompis som jag inte känner, eller som gammal dejt. Bara, vi vill bli vänner. Jo, men vi funkar inte som ett par. Vi kommer inte bli vänner.
Nej.
Nej, men det handlar om att de, någonstans såklart, alla vill ju nätverka, vilket jag bjuder på. Jag har inga problem att dölja. Jag döljer inga kontakter.
Nej.
Så. Men för mig handlar det inte om det. Det handlar om att ska de hänga med, ska de hänga för min skull, inte för att det är coolt eller kul. Eller...
Nej.
Och jag är inte så, vem fan bryr sig om mig?
Hur gör du då? För att det där kan jag också känna igen lite grann utifrån att min bok då bygger mycket på mig själv. Så när den kom så var det ju extremt många som tog för givet att det här livet i boken är exakt mitt liv och att, vi ses på Rish ungefär, för att där hörde vi att du, för att det var mycket så just i boken, mycket utgångar och det här, merparten är ju händelser som skedde för mig för 6-7 år sedan, så just det här att någon tror att man är den här bilden.
Ja.
Hur brukar du hantera det? För jag kan tycka att det är svårt, man kan ju inte bli
en
sur,
gång fine, liksom. Två gånger fine, tre gånger fine, men stackars fjärde, femte personen får höra ett och annat.
Ibland
skäller ut dem så in i helvete så att jag nästan skäms att jag har sagt det. Men det är för att man får nog.
Ja.
Det går inte. Fan. Folk, alltså, fråga istället. Sen, käft.
Mm.
Sen det här med Rish och hit. Och, jag äter på Rish köttbullarna bara för att inget annat är öppet. Det är inte för att jag vill gå till Rish. Men
då är det där köttbullarna konsumeras.
Nej, men jag är i slutet 8-9. Vem fan är öppet?
Ja.
Är det Rish?
Ja.
Så jag lever inte det livet. Jag skulle hellre kunna sitta på kebabställe eller bara för att äta bra mat. Jag bryr mig inte om så.
Nej.
Men det är så.
Mm. Din nya lokal återgår jag till. För jag vill veta mer om
den. Nej, ska jag bara berätta.
Du ska öppna en ny salong. När sker det här?
1 mars.
Och det är då, är det där Rens antik låg förut?
Ja.
Just det.
Den drömlokal jag har gått förbi.
Den är ju väldigt fin. Ja. Rens antik förekommer ju också i min bok med Tony då som ägde den och den här lilla hunden som i en scen när Filippa går förbi där och går in och köper en liten pryl där som ska symbolisera hennes liv just då. Så nu är cirkeln slutet.
Bara romerska pelaren.
Ja, precis. En stor pelare släpar runt. Men ja, berätta. Den 1 mars öppnar du och vad är tanken?
Nej, det fanns inga tankar med den lokalen. Den, nästan, den kväver mig nästan lite grann. För det är en dyr apparat som jag inte var beredd ekonomiskt. Den ville jag köpa för 2 år sedan.
Mm.
För jag skulle stambyta min lokal, men stambyte har skjutit upp så att jag behöver inte stambyta än. Så då kände jag bara, whatever, så öppnade vi upp på NK istället.
Mm.
Så jag förlorade den lokalen när jag väl ville ha den. Och då kände jag bara att när jag väl skulle leta en lokal för framtida, kanske 4 år, så råkade den dyka upp framför ansiktet på mig.
Ja, kanske var lite ödet där igen då.
Så, ja, i och med att jag visste vad jag förlorade den för förra tävlingen, alltså förra budet, så visste jag vad hon ville ha. Så jag gav direkt det budet hon ville ha.
Okej.
Och det var dyrt.
Ja.
Och så fick jag den.
Kul.
Och det är ingenting, jag har inte tid med en ny salong egentligen.
Nej.
Så, ja.
Känns det bra?
Jag kan bara säga, det är grymt. Ja. Det är 6 meter högt i tak och det är en kristallkrona på 2 meter hög.
Ja. Som sitter ordentligt upphängd, hoppas jag, så att den inte kraschar i huvudet på någon celeberkund.
Ja, precis. Det är okej. Försäkring.
Ja. En annan företeelse som dyker upp i min bok är det här att man ska fira livet. Att man ska fira livet, ta en skål och just det här med att ja, livet är härligt. Gör det? Det var det jag tänkte fråga.
Nej, men
hur ser du på det?
Nej, men jag har gillat uppmärksamhet när det kommer till jobbet. För jag älskar att visa att man är skicklig på något. Eller visa något som många skulle säga, wow, det är så svårt. Jag älskar sådana krig. Det är som en tävling för mig. Jag är sportmänniska. Jag skulle lätt kunna vilja utmana Zlatan om man kunde hålla en sax. Alltså, det, jag gillar sånt. Men,
Vi kanske ska utmana honom
nej,
här
men jag skulle vilja kunna utmana de bästa i Sverige. Typ, låt oss mötas och se vad vi går för. Istället för att det snackas bara vem som är bäst.
Mm.
Sånt gillar jag. Och förlorar jag så förlorar jag. Det är något du får stå för. Det.
Fair game.
Precis. Men det ska vara fair game. Ja. Det är så mycket bluff i tävling. Jag har tävlat i 8 år.
Ja.
Allting är korrupt.
Ja.
Det är inte kul. Därför har jag avsagt allt. Jag har avsagt allt som har med branschen. Jag har avsagt allt. För det är inte rättvist.
Nej.
Det finns alltid någon som gör en vinning av att även skicka produkter till tävlingssammanhang. Det är korrupt. Det är
jury
och... Ja, jag orkar inte vara med. Alltså, det är så mycket skit.
Mm.
Och jag har varit bakom kulisserna, jag har haft agentur, jag vet alla regler.
Så det funkar.
Efter det vill man bara spy.
Mm.
Men samtidigt kan inte jag sluta för att de andra slutar inte.
Nej.
Så bara köra på.
Aha.
Du kan ju det här bokförlag.
Ja. Jo, men det jag känner igen det från den branschen och från många andra.
Har du muskler och har du muskler spelar ingen roll om du inte har muskler.
Det är ju så. Och sen är det ju ofta kontakter som spelar in mycket och att man så att säga hittar rätt människa att komma in till på något sätt.
Det är synd, jag gillar inte det där.
Nej.
Men så är det.
Mm. Men jag tänkte tillbaka till det här nu då med att du har en härlig meritlista med massa
kändisar.
Precis, och allt annat. Vem är det som har ditt absoluta drömhår av alla dina kunder?
Mina kunder?
Mm.
Det är Marie Sennholt.
Det är så.
Och Jenny kommer därefter och Janni.
Ja.
Nej, men Marie har, alltså, det är tack vare henne. Jag kom alltid. Och hon kom till mig som betalkund.
Ja.
Hon kom till mig många gånger när hon gick till en annan salong och gjorde extension. Och han blev känd för att jag gjorde henne snygg i håret. Och sen slutade det med att de inte lyckades få den färgen jag fick till.
Mm.
Och det är lite så jag har jobbat med mina kunder. Att är du inte nöjd så kommer du till mig och så stannar du här.
Då reklamade du.
Då har Marie testat 2-3 gånger och försökt ge den andra salongen en chans.
Det
var inte bra. Då sa hon, vet du vad Antonija, du är den enda som får röra mitt hår.
Mm.
Och det är så vi har byggt upp våres. Och därför kommer jag aldrig, alltså Marie är den jag kommer aldrig släppa.
Nej.
För att vi har byggt någonting som är äkta.
Ja.
Sen har det kommit med åren känns som vi betalas, vi synas.
Mm.
Varsågod, men är de inte lojala så vill jag inte ha dem. Så Marie, Gynning, Janne tycker också att han är väldigt stark och Klara Hallenberg. Alltså det finns många, men ska jag gå på nummer 1 så är det Marie Sennholt.
Ja, ja.
Alla de här människorna har kommit via kontakter som har tyckt Antoni är duktig.
Ja.
Det är jag har aldrig bett någon av dem att komma till mig. Och därför känner jag mig lite, jag mår bra när jag går till jobbet. För jag vet att de kommer för min skull, inte för att jag har mutat. Eller.
Nej.
För idag kan du bli känd imorgon. Släng iväg ett mejl. Säg, hej, jag fixade 2 gratis i 2 år.
Ja.
Hur mycket vill du komma till mig?
Ja.
Skriv om mig. För mig är det där, alltså, det är sellout. Jag skulle må så dåligt.
Mm.
Folk bara, gud, du är så känd. Jag bara, jag har gjort det här för att komma dit.
Ja.
Jag mår inte bra av det.
Nej.
Och därför vill jag att det ska vara en äkta tävling. Men folk fuskar nu. Så att, jag är ensam idag. Jag har eget varumärke. Så att även stora frisörer blir uppköpta av L'Oreal, Bella. de får stå på Fashion Week, alltså de får göra de här stora sakerna, men det är inte deras kraft. Så idag är det tufft. Idag tävlar jag mot de största och jag måste göra min egen kraft, mina egna kontakter, mina egna pengar. Så nu har jag fått ett samtal äntligen av en person som vill göra en Fashion Week med mig. Och det är jävligt stort att klädmärket ringer mig som person, inte ett varumärke först, sen mig. För jag är ju varumärket själv nu. Så jag ska till Paris i mars, 3 dagar.
Kul, grattis.
Ja, det är stort. Men det kostar. Jag får göra det gratis nu. För jag, har inga, jag har inga sponsorpengar att ge dem. Så nu är det för att de tycker om mig, så det är kul.
Och det kommer bli kul för dig.
Ja, så ser verkligheten ut, frisörer.
Ja.
Det är inte så jävla lätt. Det är bara mycket spel.
Ja. Vad är din roligaste minne från alla år nu som du har jobbat? Har du någon speciell sådär händelse som du minns tillbaka på? Access, eller någon mil?
Bröllop.
Ja, ja, okej.
Okay. Den bästa.
Ja.
Drack kristallchampagne.
Jaha. Medans du stylade
hår. Jag fick reda på, när jag tog jag reda på typ när kvällen nästan var slut att det fanns kristallchampagne under hela resan. Jag vet inte om det.
Nej.
Nej, men det var kul för att jag kommer aldrig glömma det, för jag åkte dit med en kompis. Jag tänkte,
var
var
du någonstans?
Ibiza. Såg mig med en bögkompis. Det var första gången jag träffade Axel. Jag klippte hans fru länge. Kommer dit med honom och jag tror att alla trodde jag var gay.
Här kommer
paret. Det var kul, ja precis. Så att alla fick en bild av att jag var fjollig frisör som kom dit med sin pojkvän. Så fick jag ett stjärnigt rum med badkar mitt i rummet. Två sängar med mig och den här Petrus. Och han var en väldigt bra mingelmänniska som folk bara kan älska och inte hata.
Rätt val.
Ja, så jag tog med honom, men det var fel val när jag såg vad jag fick.
Jaha, vad hände då?
Det var kul, det var kul.
nu får du berätta.
Nej, så det var, så var det.
Jaha. Har du något annat sådär, någon milstolpe som du
milstolpe.
Kommer ihåg?
Det var kronprinsessans hos Lars Wallin när vi gick med chefen och skulle göra ett bröllop. Det var kronprinsessan Tärnan. Så fick jag hjälpa henne och när jag träffade kronprinsessan så förstod jag att shit, hon är mer genuin och snäll än vad en vanlig människa som inte har någonting. Så det var kul att få träffa henne och hon gav mig fria händer för att göra hennes hår.
Ja, blev hon nöjd?
Ja, hon blev nöjd. Ja. Vi gjorde en halvuppsättning faktiskt.
Ja,
första gången hon hade det.
Jaha.
Jag var 21 år gammal, jag tror att hon hade blivit ännu mer nöjd om jag gjorde det idag.
Ja, jo, det är
men,
klart.
Men man var ung, men jag levererade för att vara så ung.
Mm. Precis som i varje avsnitt så kommer jag att avsluta med att vi lyssnar till min kära väninna Lindas inläsning av Manifest för modiga människor med brustna hjärtan från boken Resa sig stark av Brené Brown.
Det finns inget större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorparna än människor som är villiga att falla. Just för det vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagna hjärtan. Och vi väljer att stå för berättelsen om våra svårigheter istället för att gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig bli fria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vit ögat. Vi tänker inte bli gestalter i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga, det är vi som bär på ett brustet hjärta. Och det är vi som reser oss starka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.